Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss denna tisdag i vår perfekta mix Formel 1. Cirkusen körde ju igång i helgen, men hur funkar den egentligen? En av Sveriges främsta Formel 1-reportrar, Anna Andersson, är dagens gäst. Tisdag betyder också teknik, idag om hemlarm. Tisdag betyder också Super Tuesday, idag kan Donald Trump bli i stort sett klar för omval i USAs presidentval. Dessutom så firar vi ostbågens dag, eller heter det ostkrokar? Randolf, han har koll. Är du redo, Elsa?
Jajamän!
Jeff!
Ostbågen!
Janne!
Ja då!
Då kör vi, hörni! Anna Andersson är sportjournalist och har Formel 1-bloggen på Aftonbladet samt podden Plattan i mattan. Och nu är hon aktuell med boken Cirkus Formel 1. Varmt välkommen till Mix Megapol, Anna.
Tack så mycket!
Ska vi börja med några snabba, kanske?
Ja, testa det du. Se om jag kan svara.
Jag prövar. Chikan eller raka?
Chikan.
Max Verstappen eller Michael Schumacher?
Michael Schumacher.
Monaco eller Silverstone?
Silverstone.
Varför?
Därför att det var där som cirkusen Formel 1 en gång började 1950. Det första loppet kördes där. Det blir bättre racing. Monaco är ju ett stadslopp där i stort sett kvalet avgör det mesta.
Pitstop eller nonstop?
Pitstop. Det andra använder jag bara till pepparkakshuset.
Visst är det så att man måste byta däck under ett
man
lopp?
Man måste byta däck under ett Formel 1-lopp. Det är ju en del av strategin helt enkelt. Så man måste köra två olika gummiblandningar. Man kan liksom inte köra på samma hela vägen.
Varför är det så?
Därför att det ska bli en bättre show helt enkelt. Man har ju haft otroligt många olika regler. Ett tag fick man tanka under racen. Det försvann för att det blev dels för dyrt och dels för att det kunde vara för lite farligt också.
Halo, ja eller nej?
Ja, absolut.
Tänk att det fanns en tid utan en sån här säkerhetsbåge på bilen.
Ja, men det är ju det. Jag minns också första gången när den här skulle införas så var jag i pressrummet i Barcelona. Och då kom de upp släpandes med den där. Det var Ferrari tror jag som kom upp med den för att visa oss journalister då hur den där såg ut. Man tittade på den och tänkte så, jaha, hur ska de fästa den här då? Och hur tänker man här? Och det var ju många förare som var tveksamma. Men jag tror ganska många är nöjda med att den finns idag för den har räddat ett antal liv.
Formel 1. Religion eller sport?
Jag säger ju att det är en show mittemellan. Frågar du en italienare så säger han att det är religion. För Italien så är Ferrari och Formel 1 religion. Men jag säger att det är någon slags mellanting mellan sport och cirkus.
Så berätta för mig, alltså när förälskar du dig i Formel 1?
Alltså det var 2003. Jag blev utskickad från Sportbladet till Italien för att uppleva Ferrari på plats på Monza. Och det här var i september och jag kommer dit och när man liksom bara tar sig in genom de här portarna i den här slottsparken där banan ligger, jag fick gåshud för jag insåg så mycket historia som finns på den här platsen. Människor vallfärdade med flaggor. Det var kryptempo in och ju närmare banan vi kom när vi kom ur bilen så det var ju sång och musik från de människorna som var dit och det var torsdag, inte ens en motor hade startat och jag blev helt slagen och tagen av detta och när man sen då la till ljudet och kärleken och passionen och det här som människor känner för den här sporten, då blev jag fast.
Ja,
Du är religiös på ett sätt då?
Ja, det kanske jag skulle sagt religion på den förra frågan med.
Men alltså, de flesta som tittar på det här har väl aldrig råd att ens äga en Ferrari?
Nej, det har man inte. Men vi ska ju också komma ihåg, har du knappar på ratten på din bil?
Ja.
Ja, det kommer från Formel 1. Kör du en hybridbil till exempel, det är också en innovation som kommer från Formel 1. Så det är väldigt många innovationer från Formel 1 som har flyttat sig ner till de bilarna som vi kör idag. Plus att det är ju lite så här, det är ju lite häftigt, det är ju lite coolt. Det är fighten i höga hastigheter, man mot man. Det är ett lagarbete som är så mycket större än de här plåtbilarna som körs. Och när man väl får titta in under visiret så blir det ju människor.
20 förare och 10 stall då, som reser jorden runt och racear. Har det någonsin funnits några kvinnliga Formel 1-förare?
Ja, men det har det faktiskt. Men det är länge sedan. Det var på 70-talet så var det faktiskt en kvinna som heter Lella Lombardi som tog en halv poäng. Det finns ambitioner att försöka få kvinnor att nå hela vägen till Formel 1. Men eftersom bara som du sa är 20 förare i hela världen. Det är ju inte som att spela fotboll där man kan spela i vilken liga som helst. Här gäller det att ta sig hela vägen igenom det lilla nålsögat faktiskt. Och i år är det inte en enda förare som är ny på gridden. Så det är ju så himla svårt, oavsett om du är tjej eller kille.
Gridden?
Startuppställningen. Först är det ett kval. Och då ser man var man hamnar i startuppställningen. Ju längre fram, ju större chans har du vinna. Men eftersom vi har det här depåstoppet då, som man måste göra, så kan man faktiskt också köra om folk genom att ha en smart strategi. Och där finns det många kvinnor faktiskt som är strateger.
Har du fått köra en bil någon gång?
Nej, och Marcus Eriksson sa vänligt till mig att du kommer inte ens komma ur garaget när jag frågar dem.
Varför då?
Därför att en F1-bil ska köras på gränsen. Den är inte gjord för att krypa fram, utan den mår ju som bäst när den körs på gränsen. Du måste ha rätt temperatur i däcken, du måste ha koll på alla knappar på ratten, koll på liksom vad du får för information från teamet.
De är väldigt små va, de som kör eller?
De är små, jag är lång och jag är inte lång.
Vad sa du nu?
De är väldigt små, för jag är lång när jag går i en depå, ja. Och jag är inte lång.
Nej. Men man måste vara liten för att...
Man ska ju väga så lite som möjligt.
Det är Anna Andersson, aktuell med boken Cirkus Formel 1. Hur kommer det sig att du ville skriva boken?
Jag har fått så mycket frågor kring Formel 1 och kring vad det är som jag tycker är så spännande och sådär. Och eftersom jag alltid har fascinerats av historier och människor så kände jag att ja, men det här kan jag väl dela med mig av. För jag hade ju byrålådan full efter 20 års tjänst.
Och om man nu inte är insatt då, som jag till exempel, eller andra, var börjar man någonstans? Hur ska man ta sig an sporten?
Det finns flera olika jättebra dokumentärer just nu som är spännande och som ger en historisk inblick. Och sen kombinera det med sociala medier och titta på racen och kanske också vara med. Jag live-rapporterar alla lopp till exempel på Sportbladet, så man kan vara med i ett community och prata om de här racen också. Där man hittar likasinnade så får man liksom ett F1-paket. Vägen in är inte att sätta sig en söndag till nu ska jag titta på Formel 1 på tv. För då tror jag att man tröttnar ganska snabbt eftersom Max Verstappen är så överlägsen.
Men ska man ha ett favoritstall? Är det viktigt det? Och en favoritförare?
Nej, men det, jag tycker inte att det är det. Alltså, det finns ju, alltså Ferrari-fans, de är ju Ferrari-fans. För där blir aldrig föraren större än teamet. Så är det bara. Men många andra har ju sin förare som de tycker om. Många är ju Lewis Hamilton-fans. Och de kommer ju följa honom även om man går till Ferrari.
Lewis Hamilton byter nu från Mercedes till Ferrari nästa år. Hur stort är det?
Det är otroligt stort. Alltså det är en explosion. Och detta är framförallt eftersom han hade skrivit ett kontrakt med Mercedes i augusti i fjol. Vilket ju inte är så jättelänge sedan. Och det var 1+1 år. Och han har kört för Mercedes egentligen i hela sin karriär. Även när han körde för McLaren så hade han en Mercedes-motor. Och att han då ett par veckor före säsongstarten går upp sin teamchef och säger att jag avslutar mitt kontrakt efter det här året och går till din värsta konkurrent. Det är ju en jättebomb. Men det är ganska kul för oss som följer sporten.
Men varför har han gjort så? Är det pengar?
Nej, det har han så det räcker och blir över. Utan jag tror att det beror på två saker. Dels så är det så att varje förare vill någon gång i sin karriär köra för Ferrari. Nummer två är att han vill ha en 8:e VM-titel. För vinner han en 8:e VM-titel så blir han den största F1-föraren i historien. Ingen har tidigare vunnit 8 VM-titlar. Och han ser väl kanske då att han kan ha en större chans att göra det hos Ferrari. Gör han det hos Ferrari så gör han det i det teamet där Michael Schumacher vann sin 7:e VM-titel. Vilket gör att han tar ytterligare ett steg upp.
Så i helgen då är det alltså race i Saudiarabien. Hur laddar du?
Jag laddar upp med att jobba med våran blogg hela veckan, så den ska hålla igång. Sen kommer jag livea på Sportbladet inför och under kval och race. Sen är det också premiär av Indycar i helgen där det är 4 svenskar, så det kommer att vara fullt fräs där, för där ska jag prata med de svenska förarna där också, bland annat Linus Lundqvist och Marcus Eriksson, så det är mycket motorsport nu kan jag säga.
Kul!
Ja.
Stort tack för att du kom hit och lärde oss lite mer då, Anna Andersson. I USA så är det idag vad som brukar kallas för Super Tuesday, och med mig nu USA-experten Andreas Utterström. Välkommen till Mix Megapol.
Tack så mycket.
Ja, varför heter det Super Tuesday?
Jo, därför att det är primärval i 15 delstater för republikanerna och 14 för demokraterna. Och då är det alltså partiets egna väljare som ska välja kandidaten. Och i vanliga fall brukar det här vara spännande och ovisst. Men så är det ju inte den här gången, därför att alla vet ju att det blir Trump och Biden.
Trump, han står ju trots allt då till slut med på valsedlarna i Colorado. Hur går det egentligen med alla rättegångar mot honom?
Det går i snigelfart, så är det alltid när det gäller amerikansk juridik. Men den 25 mars så ska man börja välja jury till en rättegång i New York som handlar om att han ska ha fifflat med bokföringen i sina företag för att dölja utbetalningar till porrstjärnan Stormy Daniels, vars tystnad Donald Trump köpte för att hon inte skulle berätta för omvärlden att de två hade haft en affär.
Riskerar man att det blir så att rättegångar etc. gällande Trump, att det kommer dra ut så mycket på tiden så att han, om han väljs till president i höst, kan benåda sig själv?
Den här rättegången i New York, den kommer nog hinna hållas innan. Och när det gäller övriga så är det inte sannolikt att de hinner hållas före presidentvalet. Och då skulle han kunna benåda sig själv, men inte i ett fall, nämligen det som gäller valfusk i delstaten Georgia. Därför att det åtalet är väckt på delstatsnivå. Det kommer Trump i egenskap av president inte åt. Men mest av allt tror jag nog att den stora huvudvärken för honom är att det här tar en massa tid. Det kostar en massa pengar och han måste helt enkelt göra annat än att vara ute och kampanja.
Kommer det bli Trump och Biden som det står emellan?
Det är bara allvarlig sjukdom eller något värre som kan hindra den saken. Och personligen tycker jag att det är ganska deppigt eftersom det här är två herrar som båda har sina bästa dagar bakom sig.
Ja, det är många unga väljare då som säger att de kommer att avstå för att de gillar ingen av de här alternativen då. Kommer det att bli ett lågt valdeltagande, tror du, i höst?
Ja, med svenska mått mätt är det ju alltid lågt valdeltagande. Även om det 2020 så var det faktiskt 66%, vilket är väldigt högt i USA. Sen ska man vara lite skeptisk mot vad folk säger idag. Därför att de flesta amerikaner som inte är supernörda, de börjar bry sig om det här först till sommaren, och om de här två kandidaterna då hinner skrämma upp väljarna tillräckligt mycket med hur fasansfullt det vore om motståndaren vann, så är det mycket möjligt att unga ändå går och röstar, även om de generellt sett är ganska dåliga på det om man jämför med andra åldersgrupper.
Efter idag då, vad tror du? Det är bara en utmanare kvar till Donald Trump, Nikki Haley. Kommer hon hoppa av efter denna dag?
Jag tror det. Om hon inte gör det efter Super Tuesday så kommer hon göra det, tror jag, den 12 eller 19 mars. För då är det andra primärval, och förmodligen är det så att Trump rent matematiskt blir kandidaten den 19 mars. Den stora frågan när det gäller Nikki Haley är inte om utan när hon kommer hoppa av, och framförallt vad kommer hon göra därefter? Kommer hon ge Trump sitt stöd eller kommer hon säga att hon inte kommer rösta på honom och uppmana alla de som har stött henne att göra samma sak? Det är nog det som jag tycker är mest spännande just nu.
Tack så mycket, Andreas Utterström.
Tack.
Tekniktipset.
Hur brukar ni känna när ni lämnar hemmet? Många kanske är nervösa för att få inbrott, och ett sätt att skydda sig är att skaffa ett uppkopplat hemlarm. Vår teknikexpert, PC för allas konsumentredaktör Martin Appel, ska reda ut hur det här funkar. Vad är ett hemlarm?
Ett hemlarm, det är egentligen i grund och botten en eller flera stycken kameror som du sätter upp i din bostad. Och sen kan du komplettera det med andra sensorer, alltså sensorer som känner av rörelse eller värme. Så när du går hemifrån, då slår du på larmet, och om någon rör sig inne i din bostad när du har slagit på larmet, Ja, då sätter larmet igång.
Och då är man alltså uppkopplad via internet eller telefonnätet?
Då är det här uppkopplat, så i dess enklare variant, de billigaste lösningarna, då får du helt enkelt ett meddelande till din telefon att oj, nu händer någonting hemma. Och sen får du själv fatta beslutet, vad ska jag göra med den här informationen? Men det finns också färdiga larmpaket där det kan komma en väktare från ett säkerhetsbolag och ingripa om någonting har hänt. Så i det här fallet får du själv avgöra, ska vi skicka en väktare eller är det så att det bara var ett falskt larm, det var en hunden som rörde sig konstigt.
Mm. Vad kostar en sån här kamera då, till exempel?
Om du väljer den billigaste lösningen, bara en uppkopplad kamera, en så kallad IP-kamera, då kostar den bara några hundralappar. Men då får du alltså själv fatta beslutet, vad ska jag göra? Vill du ha något av de här larmpaketen när det kommer väktare, då blir det dyrare. Vi på PC för alla, vi testade nyligen sådana här paket och vinnaren i vårt test som kom från ett företag som heter Verisure, de kostar ungefär 530 kronor i månaden. Och det är där någonstans de här paketen ligger på.
Vad gjorde att det blev det bästa?
Det handlade om vilka sensorer de hade, vilka möjligheter den har att faktiskt slå larm och också då det totala priset. För det handlar ju också om installationskostnader och sånt.
Nya tips om en vecka.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Och i vår förra timme så var ju Formel 1-experten Anna Andersson här. Och jag bad henne förklara, vad är egentligen Formel 1 och tjusningen?
Formel 1 är ju inte bara en sport. Alltså, det är ju så mycket mer. Det är ju liksom en lagidrott, men det är också utvecklande av bilar. Det är ju innovationer. Det är ju, som jag skriver i boken, det är ju historia, nutid och framtid i ett. Så att mycket av regelverket i Formel 1 som man ändrar med jämna mellanrum har ju att göra med att det ska vara så bra show som möjligt för alla de miljontals människor som sitter vid tvn och de tiotusentals som är på plats.
Är du ensam i den här världen som kvinna?
Absolut inte. Det finns jättemånga tjejer som jobbar med detta, både som journalister inom media men också inom teamen. Då har några av de främsta strategerna som sitter och jobbar med hur bilarna ska köra, strategier och sånt, de är tjejer. Inom teamen finns det ett stort antal kvinnor. På något sätt är det bara det att man kanske ser fler män tydligt, framför att det är så många förare som är män, men det finns många tjejer. Och går man vidare till amerikansk racing exempelvis, som är kanske den andra kända, där i Indy 500 så är det väldigt många tjejer som faktiskt har kört.
Idag så är det ostbågens dag, men det finns de som hellre säger att det är ostkrokens dag. Randolf Stenlund, hallå där.
Ja, hej.
Ska vi säga glad ostbågedag eller?
Ja, men det är ostkroken det handlar om. Hade det varit ostbågar då hade de alla varit bågformade. Men öppnar man en ostkrokspåse så är det ju olika typer av ostkrokar som ligger där. Det finns halvraka och jätteböjda.
Ja. Hur ofta äter du ostkrokar?
Ja, någon gång i månaden kan det bli en påse.
Hur ska de ätas på bästa sätt tycker du?
Man ska ta ner näven och så bara trycka in. Det blir ju rätt smuligt och sånt i och för sig då, men det är ju så gott.
Hur funkar du? Tvättar du händerna när du äter ostkrokar under tiden eller efter?
Nej, varför ska man tvätta emellan? Då blir det ju kladdigt. Utan de känsliga kan ju ha våtservetter. Men jag tvättar ju inte händerna mellan när jag äter räkor eller kycklingben. Utan man blir ju smur om fingrarna.
Du, vad är det som gör att du gillar ostkrokar så mycket då?
Nej, men det är ju lättätet och billigt tilltugg också. Om man sitter och tar ett glas öl exempelvis.
En del lägger ju in dem i mikron för de ska bli lite halvjumma, halvsega.
Nej, det finns inte på kartan hos mig.
Aldrig?
Nej. Jag ska direkt upp ur påsen och hälla i en skål och så bara sitta. Och på ett bra tv-program eller liknande.
Melodifestivalen kanske, vem vet?
Jajamän, det får man ju offra sig för.
Du, de här nymodigheterna då, att ha annan typ av ost än originalet, vad tycker du?
Ja, jag vet, jag har smakat något med cheddarost tror jag. Men det är ju helt okej att man provar på smaker och sånt här, men originalet är bäst.
Original är alltid bäst, det tycker jag också. Och sen säger du ostkrokar och jag säger ostbågar. Men vi kan väl vara överens om att man kan säga olika då?
Absolut. Och jag menar, det är ju många ute i världen som säger ostkrokar också, eftersom det är många norrlänningar som har utlokaliserats, så att det sprider sig ju.
Det gör det. Ja. Då säger jag glad ostbåge-ostkrokdag på dig då, Randolf Stenlund.
Ja. Detsamma Lotta.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Miley Cyrus med Flowers så här på ostbågens dag. Cheese doodles heter det på engelska och jag är övertygad om att Miley Cyrus är precis som jag. Tycker det är godare med ostbågar än chips. Hörrni, jag är sån här livstidslång ambassadör för Filipstad och det innebar att jag var på sån här residensresa. Åkte runt och besökte diverse företag och bland annat då ostbågefabriken. Så jag gick in där i min vita rock och sen så fick man ha en liten sån här huckle på huvudet. Sån här liten vit grej för att inte håret ska in. Hårnät heter det kanske till och med. I alla fall. Där kom ostbågarna åkande på löpande bandet och sen ut och sen tog man med sig en lastpall hem. Men vi är ju oense om det heter ostbågar eller ostkrokar. Trots att det står ostbågar på paketet. Eller vad säger du Maria Montasami som är ostbågsälskare?
Det är lyckan att få en riktigt gul ostkrok.
Ja, hon sa tydligen ostkrok. Men det heter väl ändå ostbågar va Janne?
Ja, det gör det.
Dags att säga tack och hej för idag. Och det gör Elsa, det gör Lotta, det gör Jeanette, det gör Janne och det gör Jeff Neumann, vår producent. Vi hörs igen imorgon. Tills dess, ha det bra.